På lördag den 27 april så kör vi i Gator och torg i Göteborg 2 stycken livepoddar. Först klockan 11.00 så poddar vi på Axel Dahlströms torg i samband med torgets 70-årsjubileum på Högsbo bibliotek. Och därefter klockan 13.00 så är vi på Vågmästareplatsen på Lundby bibliotek och pratar om Vågmästareplatsen. Kom gärna till den ena eller den andra livepodden, eller så kommer ni på båda om ni hinner med det. Hoppas vi ses. Hej!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Och det här avsnittet görs i samarbete med Mitt i Göteborg. Jag heter Johanna Ros och är reporter på tidningen. Och med mig har jag som vanligt Göteborgskännaren och krönikören Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Johanna!
Idag sitter vi nere vid Stenpiren.
Ja, vi känner att det friskar på lite här. Så hör ni något som blåser i mikrofonen så är det för att jag envisade som att vi skulle sitta utomhus. Och det kanske blåser lite i mikrofonerna, men det får ni leva med. Vi ska ändå suga ut det sista av Göteborgs sommaren här i solskenet.
Ja, men precis. Och vind är ändå väldigt göteborgskt. Idag ska vi faktiskt prata om en gata som heter Stora Badhusgatan. Och då tänker jag, för de som inte exakt vet var den här gatan ligger, ska vi kanske berätta lite grann var den finns.
Ja, det är ju som du sa innan vi satte på inspelningen, lite av en anonym gata. Men härifrån där vi sitter precis bredvid Delaware-monumentet på Stenpiren, så ser vi nästan hela Stora Badhusgatans sträckning från Stora Hamnkanalen, alltså där Södra Hamngatan börjar här vid Stenpiren. Och sen så går den parallellt med Skeppsbron hela vägen bort till Esperantoplatsen och Pusterviksbron. Så den sträcker sig alltså parallellt med Skeppsbron nedanför Otterhällan. Och det finns ju en hel del karaktäristiska byggnader längs med Stora Badhusgatan som jag tror att de flesta som har befunnit sig här ändå känner till. Vi har ju den här gröna fasaden på de här funkishusen bredvid skyskrapan Otterhall. Sen har vi även residenset precis i början av Stora Badhusgatan. Men den är ju lite anonym och lite undanskymd.
Ändå har det ju hänt mycket här de senaste åren. Man har ju byggt ett helt nytt, restaurerat ett hotell i alla fall, vet jag.
Ja, och vi ser ju den helt nybyggda delen av Stora Badhusgatan som sticker fram där bakom huset som Kinesiska muren låg i tidigare.
Precis.
Och det som jag tycker är lite fascinerande med Stora Badhusgatan och som vi kommer att prata om i det här avsnittet, det är ju att man faktiskt lyckats, även om det är hus från ganska många olika tidsepoker, så finns det ändå någon typ av enhetlighet i husen. Att det är inget hus som så där tydligt sticker ut och stör i gatubilden. Och jag brukar ju hävda att jag anser att de här gröna och ljusgula funkishusen upp på Otterhällen, det är en av de vackraste fasaderna vi har i Göteborg.
Ja, men det är väldigt harmoniskt med färgerna också, det här gröna i olika nyanser. Men kan man säga, hur länge har Stora Badhusgatan funnits då?
Ja, det är ju en av de här centrala gatorna som ligger i centrala Göteborg. Men gatan har ju inte funnits lika länge som staden Göteborg har funnits. För om vi backar tillbaka till Göteborgs första århundraden, så var ju Göteborg en väldigt befäst stad. Göteborg präglades ju väldigt mycket av de murar och bastioner som omgärdade staden. Och åt det här hållet, alltså ut mot älven, så vet vi, om vi tittar på kartmaterial som vi har från mitten på 1600-talet, att det fanns befästningar mot älven. Och jag har en karta som jag ska lägga upp på vårt Instagram-konto, Gator och torg i Göteborg, som är från 1700-talet. där man kan se hur det sträcker sig. Dels en bastion vid Stora Hamnkanalen och sen en kurtinmur i sträckning med längs med nuvarande Stora Badhusgatan. Och att det därefter finns ett antal bastioner och murar längs med vattnet nedanför Otterhällan. Så innan man började riva befästningarna så fanns det ju inga gator här, utan det var murar och befästningar och det som kom där till.
Ja, okej. Men de här befästningarna har jag hört började rivas i början av 1800-talet. Är det då som Stora Badhusgatan dras fram eller?
Ja, det är ju när murarna försvinner som det finns utrymme för att dra fram en gata på den här platsen. Mm. Och det finns en karta från 1815 som är precis åren efter att man börjar riva murarna. Och det är en plan för området längs med älven. Och där kan man ju tydligt se att det finns en idé om att det ska finnas ett antal kvarter längs med Skeppsbron och att det innanför de kvarteren nedanför Otterhällaberg ska finnas någon typ av gata. Men när man börjar med rivningarna så fanns det längs med det här strandområdet bara en gångstig och den gick från Rosenlund upp till Stora Hamnkanalen längs med bergskanten. Och Fredberg skriver i sin bok Det gamla Göteborg från 1923 att den här stigen, den var ett tillhåll för citat slödder, avskedade och permitterade militärer, hamnbusar och lösaktiga kvinnor. Ha? Och att de här människorna som rörde sig här ofta överföll fredliga vandrare och stal kläder för de som badade i vassen. Så i början på 1800-talet var det här förmodligen inte en speciellt trevlig plats att vistas på.
Och den här vassen, var fanns den någonstans?
Ja, vassen den låg här nedanför. Det är ju precis i anslutning till vattnet. Och även innan det blir badhus här så har det ju uppenbarligen badats i vattnet. Men själva namnet Stora Badhusgatan, det får sträckningen officiellt 1852. Då fattar Göteborgs kommunpolitiker beslut om att, som det heter, gatan från Landshövdinge residenset till Masthuggsvägen, att den ska kallas för Stora Badhusgatan. Då har det ju funnits en gata här innan, men den får sitt officiella namn 1852.
Okej, och var kommer det här namnet ifrån då?
Ja, det är inte från de som badar i vassen, utan det är för att det har legat badhus i det här området. Dels så låg det ett badhus borta vid Surbrunnsgatan, alltså borta ungefär där Esperantoplatsen ligger och upp mot Kungsgatan. Mm. Och det badhuset kallades för det Lindgrenska badhuset efter kapten Anders Lindgren. Han var också arbetsledare när man byggde Trollhätte kanal för övrigt. Och det badhuset, det fanns under de första årtionden på 1800-talet. Jag tror det invigs 1802 och sen så stänger man det typ mitten på 1830-talet. Och efter att man hade stängt badhuset borta vid Surbrunnsgatan så drev kommersrådet Olof Wik frågan om att det skulle byggas ett nytt varmbadhus och att det nu istället skulle ligga vid Skeppsbroplatsen. Alltså ja, inte så jättelångt ifrån där vi sitter. Och det finns fantastiskt fina teckningar på det här badhuset. Och det var ju då industrimannen Alexander Kieler som var den som såg till att bygga det här huset som då kallades för Rotundan. Mm. Och det finns ju fantastiskt fina teckningar på Rotundan.
Ja, men jag har ju en teckning framför mig här. Alltså det ser ju lite ut som någon slags form av palats eller som någon rund byggnad i två våningar.
Ja, den är ju liksom cirkelrund och nu kanske man inte ser det på bilden, men det finns beskrivet att det var järngaller för fönstren och att det kupolformade taket var i koppar. Och sen så ser man ju också på bilden att ovanför entrén så finns det en liten balkong där det står några personer och tittar ner på de besökare som är på väg in i den stora väntsalen som finns inne i Rotundan. För inne i Rotundan så fanns det en väntsal med takdekorationer med gyllene stjärnor målat i blått. Och ifrån den här väntsalen så kunde man gå in i något av de 12 badrum som fanns inne i Rotundan. Och inne i varje badrum så fanns det rymliga kar av marmor och vattnet till de här badkaren leddes dit i ledningar av koppar. Och det var inte bara själva badhuset som lockade besökare utan omkring Rotundan så fanns det också en trädgård med blomsterrabatter och gångar där man kunde promenera både före och efter badet. Och det här verkar ha varit en ganska välbesökt anläggning och det är ju förmodligen från det här badhuset eller möjligtvis från det första badhuset, det Lindgrenska badhuset, som platsen då eller gatan har fått sitt namn, Stora Badhusgatan.
Men den här industrimannen då, Alexander, hur säger man?
Kieler, han är ju
skotte.
Kieler. Kieler.
Han har vi ju pratat om tidigare. Mm. Och har inte han en annan verksamhet på Stora Badhusgatan?
Jo, han köpte ju 1839 upp den här tomten där det idag är en, ja, men det är en parkeringsplats. Alltså det område som är mellan Stora Badhusgatan och sen ner till älven. Och på den här platsen så byggde Alexander Kieler, han är ju en av alla de här skottarna som kommer till Göteborg under 1800-talet och gör sig stora förmögenheter. Och han låter ju bygga dels en 100 meter lång fabriksbyggnad som löper längs med Stora Badhusgatan. Och på området så finns det även gjuterier och magasin och förrådsbyggnader. Och det här är ju ett ganska omfattande industriområde som sträcker sig från berget hela vägen ner till älven. Och Badhusgatan, den ligger ju då bakom själva fabriksbyggnaden. Och sen så bygger man ju under 1860-talet ut Skeppsbrokajen. Alltså Skeppsbron blir till en kajplats för fartyg, vilket innebär att fabriken då förlorar direktkontakt med vattnet. Det skärs av i och med att man bygger Skeppsbrokajen. Så den varvsrörelse som Kieler hade startat på i sin fabrik, den flyttas över till andra sidan Hisingen, precis tvärs över på andra sidan här, och det är det som sen lägger grunden till Götaverken. Och det som blir kvar på Kielers fabriker, det är bland annat tillverkning av järnsängar, jordbruksredskap och kyrkklockor. Och under början av 1900-talet så inriktas företagets verksamhet mer mot varvet. Och de här fabriksbyggnaderna längs med Stora Badhusgatan, där flyttade diverse småföretag in under 1900-talet.
Okej, men när då Stora Badhusgatan och fabriken där växer fram här under mitten av 1800-talet, vad är det här för typ av gata då?
Det finns dels en del fotografier där man kan titta på hur gatan ser ut, och man ser ju att det är en ganska liten och smal och trång gata som någonstans försvinner bakom framförallt den här stora fabriksbyggnaden. Sen så har jag hittat ett antal ganska intressanta insändare från mitten av 1800-talet där göteborgare beklagar sig över gatan. Bland annat så finns det en text där det står: den väg som leder från residenset till badhusporten, den är om icke värre, åtminstone lika usel som vägen mellan de båda skeppsbroarna. Och hava personer för att komma till det lilla torget var tvungna att gå över Otterhällan och göra den som kallas gata, Stora Badhusgatan, icke heder åt Göteborg. Och det här är inte den enda insändaren, utan jag har ytterligare två exempel, bland annat en som skriver att Stora Badhusgatan är i ett sådant uselt skick att den icke kan passeras av någon gående. Och den absolut roligaste tycker jag, det är någon som har lastat in en annons, och det känns som att det är en annons med viss typ av sarkasm, för där annonseras det om en kran passande för att därmed upplyfta fotgängare som råkat för djupt ner i gyttjan vid Stora Badhusgatan. Så av de här beskrivningarna av Stora Badhusgatan från mitten av 1800-talet så verkar det ju som att det är en ganska dåligt underhållen gata som försvinner där bakom fabrikerna. Sen så tittar man på nyare fotografier, och med nyare menar jag då kanske slutet av 1800-talet, så ser man att gatan har blivit stenlagd, men det är fortfarande en lite trång och undanskymd gata bakom fabrikerna.
Mm. Men fabrikerna då från 1800-talet är inte de äldsta byggnaderna på gatan?
Nej, vi har ju faktiskt en av Göteborgs absolut äldsta byggnader längs med Stora Badhusgatan, precis i början av gatan, alltså precis där Skeppsbroplatsen ligger, korsningen Stora Badhusgatan, Södra Hamngatan. Där ligger residenset, eller Torstenssonska palatset som det också kallas. Och Torstenssonska palatset kommer ju av Lennart Torstensson, en svensk militär som 1648 blev generalguvernör över bland annat Västergötland. Och han instruerade att det skulle byggas ett residens i Göteborg. Och residenset räknas ju då som antingen det äldsta eller det näst äldsta huset i Göteborg, beroende på, det tävlar ju med kronhuset, och det beror på om man räknar det som började byggas först eller det som blev färdigt först. För kronhuset började byggas först, men så hade man ett uppehåll, så det tog ju längre tid. Så Torstenssonska palatset, residenset, som är byggd i någon typ av holländsk renässansstil, det är åtminstone ett av de äldsta husen här i Göteborg. Och sen om man tittar noga precis i början på Stora Badhusgatan på väggen till residenset så finns det en plakett där det står Sveriges konung Karl den 10 Gustav med stora bokstäver, och det hänvisar ju då till en av de dramatiska händelserna i Göteborgs och Sveriges historia när den svenska kungen Karl den 10 Gustav var på besök i Göteborg 1660 för att vara med på en riksdag efter freden i Brömsebro och nej freden i Roskilde och freden i Köpenhamn då vi hade fått Skånelandskapen och så under den svenska stormaktstiden, och då dör ju Karl den 10 Gustav av någon typ av förkylning, lunginflammation i just residenset. Och sen dess så har residenset varit just ett residens för landshövdingen i Göteborg och Bohuslän från 1700-talet och framåt.
Och mittemot residenset då på Stora Badhusgatan 1 så ligger ju ett betydligt modernare hus idag.
Ja, det är ju det som idag är Comfort Hotel som också kallas för Skeppsbrohuset, och det är byggt på 1930-talet. Någonstans i skärningspunkten mellan funkis och modernism. Och det är ett hus som verkligen låg i framkant när det byggdes. Så det är inte framförallt för att fasaden är i ljusa naturstensplattor i silvergnejs, utan för hur huset är konstruerat, där den bärande stommen är järnbalkar och som man haft betong runt omkring. Och det är ett system som man har kopierat från amerikanska skyskrapor. Och det presenterades när det byggdes på 1930-talet som, citat, en kontors- och bostadsfastighet som står på höjden av vad som för närvarande kan åstadkommas. Så det var någon typ av arkitektonisk bedrift att rita och bygga det här huset. Och det har varit kontor i omgångar, det har varit flera typer av hotell, bland annat Victors och Hotell Göteborg har legat, och nu är det ju Comfort Hotel. Och jag minns framförallt huset för att restaurang Bamboo, den mongoliska barbecue-restaurangen, låg där fram till 2015 någonstans, tror jag att Bamboo stängdes. Det var man ju och käkade mongolisk buffé många gånger.
Det var jag också faktiskt.
Trevligt, synd att inte det finns kvar.
Mm. Men några år innan Skeppsbrohuset stod klart så hade ju Göteborgs första höghus uppförts på ett stenkast från gatan.
Ja, om vi vänder blicken lite grann åt höger från där vi sitter så ser vi ju den här pampiga, gröna byggnaden Otterhall som räknas som Göteborgs första höghus. Och jag tycker det är lite roligt att prata just om det här, för att debatten i Göteborg de senaste åren har ju varit väldigt mycket om de höga husen. Vi ser ju Hotell Draken från där vi sitter, och vi ser ju även Karlatornet sticka upp bakom oss på andra sidan. Och i den konkurrensen så känns ju inte Otterhall kanske så jätteimponerande. Men när det byggdes på 1920-talet, då var det en imponerande byggnad. Men jag vet inte om jag riktigt vill gå med på att det är det första höghuset. För redan 1853 så hade det Vikska huset på vid Lilla torget. Och jag vet inte om vi ser det här ifrån. Jag vill se toppen på det sticka upp bakom residenset. Och det var i alla fall den första höghusdebatten kom utifrån det här huset. För det var kommersrådet Olof Vik som hade köpt den då obebyggda tomten i slutet på 1840-talet, och han lät arkitekten Viktor von Gegerfeldt göra ritningarna. Och det som väckte debatt, det var ju att det här huset var högre än landshövdingeresidenset som ju ligger i samma kvarter. Olof Viks hus, det var 4 våningar mot residensets 3 våningar, och dessutom så var det försett med ett 8-kantigt hörntorn som var lite i ögonfallande. Och man skriver hur köpmännen hade utmanat den officiella makten genom att bygga den här typen av hus. Men ännu mer debatt, det blev ju när den första riktiga skyskrapan kommer på plats 1928. För fram tills att man bygger den här skyskrapan Otterhall 1928 så hade bergssidan, alltså Otterhällan som ligger precis bakom längs med Stora Badhusgatan, varit obebyggd, och det var civilingenjör Carl Alberts som stod för instruktionen och Harald Eriksson som ritade fasadutformningen. Huset är 17 våningar, eller 16 beroende på om man räknar de 2 översta våningarna som 1 eller 2 våningar. Det är 66 meter högt om man räknar från Stora Badhusgatan, och det ska ha kostat 2 miljoner kronor att bygga. Och den största kritiken mot huset, det var att man byggde högre än vad man hade tillstånd att bygga. För byggnadsnämnden hade året innan godkänt ett 11-våningshus. Istället så byggde man 6 våningar till och fick sen retroaktivt tillstånd. Det känns väldigt göteborgskt.
Ja, verkligen.
Att man lyckas göra ett tillstånd i efterhand. Men det som är spännande med huset, det är ju att man dels har en del som vetter ner mot Stora Badhusgatan. Och sen så har man det höga huset precis bakom, och att det här är då 2 hus som hänger ihop, att det är samma hus. Och i det här huset fanns det från början butiker, centralgarage, kontor, hantverkslokaler. Och det fanns också på den 8:e våningen en bowlinghall med 8 banor. Där man bland annat genomförde de svenska mästerskapen i bowling 1931 och 1935. Och längst upp på de 2 översta våningarna, alltså våning 16 och 17, så fanns det från början en restaurang- och festvåning. Och jag vet ärligt talat inte vad som är längst upp i Otterhall just nu. Jag vet att det brukar stå folk på balkongen ibland och titta ut när det är fint väder.
Och de här karaktäristiska gröna husen då framför Otterhall, när byggdes de?
Ja, alltså det här sättet att bygga på som man har gjort upp från Stora Badhusgatan mot Otterhällan, det är ju ett spännande sätt att övervinna de höjdskillnaderna som blir av en ganska brant fasad från Otterhällan och ner. Och mot Stora Badhusgatan, alltså de gröna husen, där var det framförallt kontors- och verksamhetslokaler. Och det huset som det är en Cloetta-logga på, Stora Badhusgatan 16, det som ligger precis bredvid Otterhall, och det huset som ligger bredvid Otterhall, det byggs 1939, och det är samma arkitekt som ritade Otterhall. Och i berget bakom så ligger det ett skyddsrum. Sen fortsätter man att bygga de där ljusgula funkishusen uppe på berget först 1951 efter andra världskriget. Och det huset till vänster, Stora Badhusgatan 14, jag tror att det ligger en frisör i bottenvåning på det huset. Det byggs 1946 för HSB som delade kontor med länsstyrelsen och ett tryckeri. Och den övre delen med ingång mot Södra Liden, den byggdes som bostadslägenheter på samma sätt som Cloetta-huset. Och sen längst till vänster ifrån där vi sitter så byggde man, det är faktiskt så sent som 1980, det sista huset som det står Svenska hus på. Och det är ju en av de här grejerna jag gillar med Stora Badhusgatan. Att om man tittar på det huset så kan man inte se att det är byggt i en helt annan tid. Man har liksom på ett väldigt snyggt sätt byggt huset i samma stil utan att det för den skull är liksom en ful kopia. Det smälter liksom väldigt bra in. Hela den fasaden är väldigt, väldigt vacker tycker jag.
Mm, jag håller med. Men om man fortsätter då ner då på Stora Badhusgatan bort mot Esperantoplatsen, då har man ju kvarteret Surbrunnen på vänster sida, eller hur?
Mm. Och det är ju hus som huvudsakligen är byggda vid sekelskiftet 1900. Och kvarteret Surbrunnen, och det har vi också i Surbrunnsgatan som går upp från Stora Badhusgatan längs med Esperantoplatsen. Det kommer sig av att det fanns en brunn med starkt mineralhaltigt vatten och att folk gick hit för att sitta och dricka brunn. Och det var också här då som det första badhuset låg, det Lindgrenska badhuset. Och om man tittar på de husen som ligger längs med Stora Badhusgatan i kvarteret Surbrunnen så är det näst yngsta huset, Hotel Riverton, som byggdes 1935. Och det är ju framförallt en hög byggnad som det står Riverton på. Och den ligger ju inte rent tekniskt på Badhusgatan utan upp mot Ingenjörsgatan. Och det byggdes inte som ett hotell initialt utan som ett bostadshus med 100 bostäder på 1-2 rum med kokvrå, också det i funkisstil. Sen i början på 1980-talet så bygger man om och till huset för att Hotel Riverton då ska flytta in. Bland annat så byggs en helt ny byggnad mot Stora Badhusgatan. Och det kan man ganska tydligt se att den sticker ut lite i stil, men ändå sparsmakad och väldigt passande i stilen för Stora Badhusgatan. I samband med den renoveringen så klädde man också på det höga huset Riverton i plåt. Om man går upp för trapporna där mellan bredvid Hotel Riverton upp på Ingenjörsgatan så kan man dock se att det finns en av portarna längs med Ingenjörsgatan som har kvar originaldetaljerna där det inte då är plåtbeklätt. Och jag ska lägga upp en bild på den porten även på vårt Instagram-konto om ni inte har vägarna förbi. Och sen det yngsta huset i kvarteret, det som ligger på adress Stora Badhusgatan 28A. Det byggde man till så sent som 1990. Och då rev man ett 100 år ungefär gammalt hus, men uppförde ett nytt i princip samma stil. Och sen även det sista huset, alltså det som ligger på hörnet mot Surbrunnsgatan, det är också det från slutet på 1800-talet, alltså vid sekelskiftet.
Okej, och sen när man ser på den nordvästra sidan om Badhusgatan, alltså mellan älven och Badhusgatan, då har det rätt länge varit en tom plats där, en tom tomt.
Ja, det är ju en av de här sorgeplatserna i den göteborgska geografin, att en sån här älvnära plats, liksom, ja, men där är det parkeringsplatser. Och för inte så länge sedan så gick ju en motorled i princip, innan man grävde ner Götatunneln, så var det ju ganska livlig biltrafik förbi här. Men det är ju väldigt synd att såna här centrala platser nära älven får stå så öde. Och det hänger ju samman med att Kielers fabriker och de verksamheter som hade flyttat in i Kielers fabriker rivs under skiftet 60-70-tal. Och från mitten på 70-talet, alltså ja, men i närmare 50 år, så har ju det här varit en tom yta. Att det har varit parkeringsplatser. Och förutom den här stora ytan där Kielers fabriker låg, så har ju även de två övriga kvarteren, alltså där Merkurhuset och huset där Kinesiska muren tidigare låg, baksidan på de husen, alltså mot Stora Badhusgatan, de har ju också legat öde med parkeringsplatser mot den här plåtbeklädda fasaden på Kinesiska murenhuset. Och en liten intressant notis om de här kvarteren, Bryggaregatan och Verkstadsgatan korsat mot Stora Badhusgatan, det var ju att i hörnet Stora Badhusgatan Bryggaregatan, där föddes ingen mindre än Evert Taube den 12 mars 1890. Och så rivs det här huset i samband med att man river Kielers fabriker 1969. Huset bredvid, det rivs 1980, och sen så tog man bort hela kvarteret mot Verkstadsgatan för ungefär 20 år sedan, 2002. Så det har ju sedan 70-talet försvunnit byggnader som inte har ersatts längs med Stora Badhusgatan, vilket gör att det är väldigt mycket öde tomter och parkeringsplatser och liknande.
Mm. Men sen har vi ju även det senaste tillskottet då på Stora Badhusgatan.
Ja, det har ju efter mycket debatt och lång tid i kvarteret Merkurius, alltså precis bakom Merkurhuset, byggts ett nytt hus. För här låg det fram till att huset revs på 70-talet bland annat bryggerilokaler, därav namnet Bryggaregatan. Sen var ju den tomten tom under väldigt, väldigt lång tid. Det är ju, vi pratar ju nästan 50 år. Sen började det byggas ett nytt hus 2020. Och då hade man ju 5 år tidigare dragit fram spårvagnsspår längs med Stora Badhusgatan hit till Stenpiren. Och det var ju för att förkorta restiden från Järntorget till Brunnsparken och för att knyta ihop spårvägar med båtarna över till Lindholmen. Men 2020 så bygger man det här nya huset längs med Stora Badhusgatan. Och huset vann 2022 Kasper Salin-priset, som är ett sånt här fint pris som arkitekter delar ut. Och i motiveringen för att det här skulle vara ett särskilt vackert hus, så har juryn till Kasper Salin-priset skrivit att huset tar avstamp i arkitekturhistorien med sina referenser till Göteborgs hamnkaraktär med dess magasins- och fabriksbyggnader. Det blickar framåt genom att landa på Esperantoplatsen och sätta ribban för framtida tillägg, då staden har ambitionen att utveckla stadsdelen och återknyta till Göta älv. Sen ska man ju i ärlighetens namn också säga att huset även nominerades i Sveriges fulaste nybygge, så att det har ju varit debatt om det här huset. En del, framförallt arkitekter, tycker att det är väldigt vackert. Andra tycker ju att det är anskrämligt fult. Tycker du om huset?
Ja, jag vet inte. Jag har ingen åsikt alls faktiskt.
Du känner inte att du brinner för det där huset?
Nej, vad känner du?
Jag tycker ju ändå att det passar ganska bra in i miljön. Jag håller med om det här att det på något sätt, det sticker liksom inte ut. Om man jämför, vi ser ju härifrån där vi sitter, alla de husen som ligger längs med vad heter den där, Nya Långgatan kallar de det, alltså från Järntorget och bort, och där har vi ju ett par riktigt anskrämliga hus, det här våghuset bland annat. Och jämfört med dem så tycker jag att det här huset på Stora Badhusgatan ändå är ett helt okej hus.
Som det passar ju in lite bättre än mitt annat.
Ja, jag tycker det att det passar in i miljön. Och det som jag sa i början, att det jag gillar med Stora Badhusgatan, även om det är en undanskymd gata, så är det ändå, det är en vacker gata på så sätt att det är väldigt mycket vackra hus. Och det är hus som ändå har en historia. Vi har hus från 1600-talet. Vi har hus från 1800-talet. Vi har Göteborgs första skyskrapa från 1920-talet. Och vi har ett helt modernt hus som är byggt under 2020-talet. Och sen man drog fram spårvagnsspår från det att man invigde Stenpirens resecentrum, så har det också blivit en lite mer levande gata. Sen får vi väl se hur det blir med... Det finns, har ju funnits åtminstone. Nu har väl de planerna lagts lite på is, men det har ju funnits planer på att man ska bygga ett helt nytt kvarter här längs med Skeppsbron, men det verkar ju som att det kanske inte riktigt blir av det kvarteret. Vi får väl se vad framtiden har att utvisa.
Absolut. Vi kanske kommer tillbaka och poddar här om det nya området.
Ja, precis. När det nya området är klart, då åker vi tillbaka hit och sätter oss och poddar om det.
Precis. Men det var nog allting vi hade för den här gången.
Mm. Du kommer skriva en artikel i Mitt i Göteborg.
Det kommer jag. Håll utkik efter den. Och du kommer ju lägga ut bilder på Instagram-konto också.
På Instagram-kontot blir det bilder från bland annat Kielers fabriker och från hur det såg ut när Otterhall var precis nybyggt. Så kika in där på Instagram och kolla Mitt i Göteborg.
Precis. Tack för att ni har lyssnat.
Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då! Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.